Tjenare, du lyssnar på Satsa på framtiden. Du är här med mig, Naturrasmus.
Och Teknikrasmus.
Så, dagens topics. Jag tror inte riktigt vi har någonting. Låt oss ha en hälsosam diskussion. Du pratar om topic om att när man skulle vilja resa till rymden lite innan vi började spela in här.
Jo. Det kommer ju i samband med NASA. De släppte precis de tre vinnarna av vilka som ska skicka människor till månen helt enkelt. Mm. Så det var 5 stycken grupper, eller man ska säga, som deltog i en tävling för att få bidrag för att bygga ut sina raketer och fordon och så vidare för att skicka människor till månen då, 2024 under Artemis, vilket är uppföljaren till Apollo-programmet under 60-talet.
Häftigt.
Och 70-talet kan man egentligen säga, men ja. Hur som helst, så det här var de 5 företagen, har jag glömt namnen på. Det är först en som heter National Team, vilket är i princip de 5 största bolagen inom raketindustrin i Amerika just nu. Så det är Boeing, de som gör flygplan. Men kul fakta att de också gör raketer. Och några andra startups som är lite mer okända. Mer nördiga. Ja, jag kan säga namnen. Det är Northrop Grumman, Blue Origin och några till som jag glömt namnen på. Sen var det även SpaceX. Om jag minns rätt så var det en som hette Cervix någonting. Ska jag snabbt kolla upp här. Och Cervix, det är helt enkelt det är helt enkelt Sierra Nevada, vilket är ett annat rymdföretag.
Och okay.
Flera mindre företag. Och sen så,
för som inte vet, Blue Origin, det är ju drivet av Jeff Bezos, eller hur?
Jo, det är det, mycket riktigt.
Eller är det av honom? Jag vet inte hur mycket han sätter händerna i spelet som Elon Musk gör, men det är han som ligger bakom det.
Jo, man vill ju helt enkelt att ha, man vill ha ett bra sätt att ta sig till månen, och man vill inte liksom vara beroende på ett sätt som de var under Apollo, när de hade bara en raket som NASA byggde med hjälp av Boeing och sen så bara använda den. De vill ha satsa mer på privata företag den här gången.
Ja, men det
och en som en överraskning som inte var alls öppet, det var SpaceX. De har utvecklat en ny version av sin Starship, som den heter. Starship, för det som inte vet, det är en raket som just nu man kan, den är mitt ute i det öppna. Det finns en livestream som heter Lab Padre, ligger i Texas. Där man kan se, det finns 3 olika vyer av hur de bygger den här raketen ute i det öppna. Och de har utvecklat en, eller ska då utveckla, enligt rapporten från NASA, utveckla en variant av den här raketen som kan landa på månen. Och den har inte vingar som den vanliga varianten har. Det är väl den coolaste grejen med Starship, det är väl just att den har vingar, så när den ska landa på jorden till exempel så skydiver den ungefär med de här vingarna utfällda, och sen så precis innan den kommer ner till marken så vänder den sig och står upp och sen landar stående. Rätt så coolt. Men den här varianten då, den ska bara landa upp rätt på månen, eftersom månen inte har någon atmosfär så behövs inga vingar.
Men så, det måste väl ha fortfarande alltså klassiska fenor liksom i början. Bara för att ta sig från jorden.
Ja, jo, när den tar sig från jorden så har den ju fenor på på sin, det finns alltså en booster Och sen så finns det en Starship som sitter ovanpå den boostern.
Mm.
Och den här boosten kommer ju vara densamma. För den kommer bara ta den upp i, ur atmosfären och sen så ska den landa igen.
Precis.
Men själva den här varianten av Starship är lite mindre fleshed out. Bara för att den ska endast användas som landningsfordon. Och inte så mycket mer än det.
Mm, jag förstår.
Ska inte till Mars eller någonstans.
Precis.
Men, jo, och i det här då, de här raketerna som vann då, de ska ju fungera som habitat, bland annat på månen. Och vi börjar ju närma oss de första människorna som går, eller som är ute i rymden permanent, alltså utanför jordens, jag tänkte säga utanför jordens omloppsbana, men månen är ju omloppsbana runt jorden, men första gången människorna är på en annan himlaklopp. Kimla kropp på 40 år nästan.
Mm.
Nej, 50 år är det.
Mm.
Och det var ju massor med drömmar om rymden under 70-talet och så. Liksom så här, ja, vi kommer vara på Mars inom 10 år bara. Alltså de var ju på månen. Vi är inte ens för månen idag. Det har inte varit en människa på månen som sagt på 50 år. Det var ju där... vad heter det på svenska? Space Race tog slut. Det var ju där. De kom ju fram och sen så var det ingen mer med det.
Mm.
Vilket är rätt så tråkigt. Eller så, det är en hel generation som antagligen växte upp och bara tänkte sig ja, vi kommer vara på månen strax. Och... men sen så bara på grund av politiska och ekonomiska anledningar så blev det aldrig av. Så det är inte speciellt för oss kan jag tänka mig. I alla fall för mig. Så det är väldigt inspirerande att se oss komma tillbaka till månen igen. Eftersom det har varit så länge sedan.
Mm.
Och liksom det enda vi har idag är liksom så här hyfsade, lite dåliga inspelningar från månens yta. Jag kan liksom tänka mig livestreams från månen. Alltså bara liksom så här 4K-videor av månens yta. Mm. Alltså jag kan inte tänka mig. Alltså det finns så många grejer och det är bara 4 år kvar. Innan vi ska vara tillbaka.
Yep.
Det är helt galet. Och då så är då frågan. När skulle vi som rymdintresserade vilja vara på månen ifall vi fick välja?
Oj, du får nog börja på den här. Jag måste tänka igenom det här, mina aspekter. Jag måste tänka igenom vad jag värdesätter i det här.
Jag är ju...
skulle du vara en av de första?
Jag skulle inte vilja vara en av de första. Jag är alldeles för...
realistisk?
Ja, alltså jag har ju så mycket liksom saker jag vill göra i mitt liv. Och det finns ju alltid en liten chans att någonting går fel på en av de första. Även fast vi är mycket bättre på säkerhet idag än vi var på liksom Apollo-tiderna. Apollo-tiderna, oh ja. Så, om ni inte vet, så var det väldigt mycket liksom bara, det funkar... för det var liksom, det var ju såklart väldigt säkert, men det var ju fortfarande liksom, det var inte alls på samma nivå som NASA ligger på idag. NASA tillåter inte folk skicka upp människor i raketer om de inte har liksom gått igenom säkerhetstester gånger 10. Mm. Liksom. Men jag bara känner att jag vill, när det är liksom, när det är bevisat att det går att göra om och om igen och de har gjort det liksom kanske 10 gånger, då är jag liksom lätt, då hoppar jag på. Alltså oavsett om jag får betalt eller inte.
Mm.
Om jag får betalt, då kanske jag kan vara mot några av de första, kan jag tänka mig.
Mm.
Inte för att jag tror att jag kommer vara en av de första, men alltså ifall jag fick chansen så skulle jag nog vilja det. Och
hur länge liksom, skulle du vilja vara där?
Det hade ju varit coolt såklart i början, och jag hade ju säkert varit liksom flabbergasted de första månaden.
Mm.
Bara på grund av liksom, jag tänker mig liksom att det är liksom min dröm ända sedan jag var liten att liksom såhär, liksom jag kollar på bilder här på en hemsida där de säger konceptbilder och så. Och liksom bara att det är liksom saker som jag aldrig kan tänka mig se. Liksom Apollo var coolt. Det var liksom så här lite halvdant, liksom lite så här ringrostiga. Det ser lite ringrostigt ut när de liksom håller på med de där väldigt improviserade landningsfarkosterna, vad man ska säga. De ser inte liksom så här fleshed out som i sci-fi filmer. Det är liksom så här folie och allting. Så det har ju sin egen coolhet på det sättet, att det är liksom så här och mycket analogt, och liksom de har liksom en dator som är mycket mycket sämre än den jag har i min telefon. Så det är lite coolt på sitt eget sätt, det är liksom så här romantik eller vad man ska säga. Mot en så här liksom en äldre tid, men liksom att tänka mig liksom så här, se gigantiska rymdskepp liksom så här komma ner och så här landa på månen. Och så här, och sen så liksom så ser de stå där och blinka mot solens sken och allt det här. Alltså nej, jag kan inte. Jag skulle betala miljoner för att få vara där och se det.
Så intressant.
Jag skulle nog, alltså om vi är där 2024, ifall jag kan vara där vid 2025, så är jag liksom, det jag skulle lätt, och jag skulle ju, när det kommer till hur länge jag skulle stanna, så är det nog, ja, tills jag blir trött på det, vilket tas inte. Men hur är det, hur tänker du?
Ja, alltså personligen så jag trivs ganska bra med mina fötter på marken. Och jag skulle gärna vilja se att saker och ting funkade några gånger. För att liksom kunna bara okej. Nej, men de har koll på det här. Och sen kan jag dra. Liksom det är nästan så att jag vill göra efter att de har misslyckats sin första gång.
Du tänker så.
Jag menar, det brukar, när de har misslyckats så brukar de få en ganska kraftig liksom säkerhetsskärpning. Jo. Då har man upptäckt den första flån och sen sen känns det bra liksom. Men om jag skulle säga, jag skulle säga åtminstone, alltså från 2030 och framåt, så skulle jag liksom kunna dra. För att det är ju så otroligt häftigt. För att liksom så här, vi är ju också inte, vi är inte unga för alltid. Så att jag försöker tänka på de effekterna av att vara på månen. Så för er som inte vet, när man är på månen, det här går vi in på lite astronautkunskap här. När du är på månen så har du i knappt någon gravitation. Väldigt liten. Och det har ni kanske sett så här liksom, när man hoppar, skuttar runt i filmerna liksom, på marken. Och några av effekterna man får är bland annat, dels så bryts musklerna ner, men man försöker man förhindrar det med att träna mycket, typ 3-4 timmar om dagen min, alltså det är typ 4 timmar om dagen de har utsatt för träning. Och sen bryts också benen ner. För att de utsätts inte för stress. Till en viss del så gör man det via träningen. Men inte allt för mycket.
Och den är inte konstant heller på det sättet
nej.
På jorden.
Precis. Så att det, jag skulle, för min egna hälsa skull, så skulle jag nog säga max tiden jag skulle stanna där skulle nog vara ett kvartal. Alltså 3 månader skulle jag nog säga. Också för isolationen. Alltså vi kan ju snacka, vi kan ju dra en parallell till covid-19 karantän. NASA hade ju några livestreams där de intervjuade astronauter för att lära allmänheten om hur man hanterar att bli isolerad, för att det var just det är någon grej man måste tänka på, det är inte så många där uppe liksom. Man är några stycken och man är fast med några stycken och det är mycket buller. Det är stressande. Det är mycket stress att vara också i rymden. Det är exempelvis ISS. Det är mycket stress. Det är liksom mycket buller konstant. För att du har maskiner som sitter där och tickar och försöker hålla dig vid liv. Genom att hålla koll på temperatur, tryck, sammansättning, vatten i luften. Se till att du har drickvatten, rena luften. Rena vattnet du använder liksom. Så att det är det är stressigt och man får tänka på det. Jag vet inte om jag hade klarat en sån isolation mer än 3 månader också. På månaden, men alltså jag menar, eftersom 3 månader är inte en feasible uppdragslängd, så hade jag ju troligtvis fått sitta där en 9 månader åtminstone, tänker jag. Men jag hade sagt att jag hade tappat min mitt intresse efter den 3:e månaden. Ja. Det är vad jag tror. Jag tror att jag hade efter 3:e månaden bara, okej, shit, vad gör jag nu i 6 månader typ. Och så hade jag lallat runt typ. Inte lallat runt. Man har ju sitt extrema schema att följa om man ska vara realistisk, men jag kan säga att jag hade inte uttryckligen varit aktivt positivt efter de första 3 månaderna. Då hade jag sen bara gått så här, man får väl ta det som en otrolig möjlighet att vara på månen typ, och sen det är bra med det. Och tänk vilken rehab man måste utföra sen. Shit vad man måste träna. Alltså leg day kommer ju bli riktigt pinigt alltså. Det är nästan som att man måste skaffa sitt egna gym hemma, för att eftersom man inte går eller någonting, basically typ ingenting, alltså alla dina benmuskler förtvinner. När du landar igen så brukar du inte kunna kliva ut, utan de har en rullstol som du får sätta dig i, så att du liksom, du kan ju inte gå när du landar igen på jorden.
Jo, jag vet inte hur stor skillnad det blir mellan ISS, vilket är internationella rymdstationen, om ni inte vet. Där människor är uppe liksom 6 månader i taget. Hur stor skillnad det blir liksom kroppsmässigt, skillnad där mellan och månen.
För jag kan tänka mig, det ska inte bli någonting.
Vad sa du?
Ja, fortsätt du.
Ja, för jag kan tänka mig, det är rätt så tunga liksom rymddräkterna som de har på månen och så. De är rätt så tunga att röra sig i. Så det kräver ju en hel del när de är ute och går och så. Men sen så går de ju också, så de belastar ju benen lite grann i alla fall när de är på liksom inomhus och så.
Inomhusdelen tror jag är nästan är försumbar alltså. Jag kollar på en pdf nu som heter Body in Space. The Human Body in Space. Och letar efter en specifik graf som visar efter hur längre, lång tid hur kroppen förändras. När man är i rymden, jag kan påpeka, man har ju lite olika roliga effekter som händer när man är ute i rymden. Bland annat du får ju vad som kallas puffer face chicken leg syndrome. Som är så att blodet åker uppåt mot huvudet, så att du får puffigare ansikte och lite rödaktigare. Och du får smalare ben. Och det här är då mikrogravitation. Jag vet inte hur mycket den effekten skulle synas längre när man är på månen. Men ISS så är det ganska tydligt.
Vi kommer ju, det borde ju finnas några rapporter från Apollo-astronauterna. För de var ju där åtminstone 3 dagar var de väl. Ifall de, för det är puffy face chicken leg syndrome. Sker ju rätt så fort i alla fall. Det tar inte för lång tid.
Nej. Så ja, jag kollar igenom. Ja, det verkar som att det är ganska stadig stadig ökning av bone degradation, bone and calcium. Vad står det? Jag ska zooma in. Ja, det går inte att se. Sprolla.
Men du sa att det var bättre i alla fall
än vad jag trodde.
Eller när du sa att det var stadig ökning av
alltså det var nedbrytandet av benen, men det är nog för att jag ska klara mig i 9 månader. Mission på ett år, lite hård på kroppen. för hård på kroppen när man är i mikrogravitation då. På morgonen kanske den är lite slightly flatare.
Mm.
Så att, men annars så, ja.
Ja. Nej, det är
det så. Känns ändå, ja, alltså det känns ju som, det är så futuristiskt också.
Mm.
Man har alltid sett tillbaka alltså, på månlandning och människor på månen som en galen grej som man gjorde för att vinna över ryssarna. Och sen har det varit nog med det. Man har inte fått så jättemycket praktisk, alltså... Vi har ju såklart fått alltså, prover från månen, vilket har hjälpt oss med att kunna planera liksom, framtida missioner och habitat och så vidare.
Jo.
Och kunna analysera för att kunna analysera den från astrobiologiskt perspektiv, planetologisk, alltså hur den har uppkommit och så vidare. Månen och...
Jo.
Så att... Det känns så spännande. Det känns så konstigt också att kunna tänka sig att det där kan hända igen, och det kan hända inom vår tid, och det kan hända ordentligt.
Exakt, det som är det mest spännande tycker jag i alla fall, att det är ordentligt den här gången. Det där slogan som NASA har för hela missionen, det är väl "We're going back to stay" eller något sånt. Och att bara liksom permanent månbas låter så himla galet att, ja, nej, jag tycker det är så himla coolt. Och Kina också, de är också på väg dit.
Ännu bättre än till stor ekonomi som ska pusha för rymdfart. Ips kanske vi får en ny space race mellan två stora makter. Det vore intressant.
Det kommer definitivt vad tänkte jag säga? Jo, Kina har också många coola idéer. Jag finns en idé som jag känner till, det är att de planerar att ha liksom en bygga ut liksom ett område där folk kan bo i och så. Och sen kommer de ha med så här olika moduler med olika grejer. Och sen så kan man som privatföretag eller kanske stat eller så hyra den här basen då av Kina. Och på det sättet och sen får man använda den till vad man vill. Så Kina sköter logistik och så vidare, medans man får för en liten betalning, antagligen rätt stor, komma dit och använda deras instrument och så vidare och göra den forskning man vill. Vilket är rätt så intressant, för det öppnar ju upp, istället för att behöva betala för raket dit, bygga en hel månbas, så gör Kina det åt en, och sen så får de väl ta del av den data du samlar in medan du är där. Så det blir en win-win för alla. Så det är intressant, mycket intressant liksom månindustri. Industri i rymden generellt kommer bli väldigt intressant hur det utvecklas.
Ja, definitivt. Jag menar, folk kan ju tänka nu, men ska man verkligen ge alltså Kina den makten? Men man får komma ihåg att man har redan gett USA den makten i många år, genom att USA har varit den liksom huvudsakliga kraften inom rymden som har skött de flesta grejerna med hjälp av NASA liksom. Sen får man ju tänka över hur demokratiskt USA är jämfört med Kina. Demokratin i sig hos USA kanske inte är jättetoppen, men om man jämför med Kina så kanske det finns något värre i det.
Det är definitivt i USA så finns åtminstone demokratin, om man säger så.
Exakt, men också vi är van vid USA i Sverige. Vi har en bättre relation med USA, så det känns ju för oss i Sverige, förutom er som kanske liksom, som gillar Kina mer. Kanske varit i Kina, jag vet inte, ska till Kina. Men jag har några lyssnare som läser kinesiska, de är helt galna. De är så otroligt talangfulla. De lär sig så otroligt snabbt.
Alltså det är smart. Det är ju ett stor chans att kinesiska är ju väldigt stort språk i Asien. Och ja, och hela världen så är det väl mandarin ett av de mest pratade språken som modersmål i alla fall.
Ja, ja, det är det tror jag.
Det, största. Det är det.
Och sen det lär sig också ut väldigt kraftfullt. Och jag menar med deras nyetablerade influens i Afrikas kust, öst och sydkust, så det kommer bli väldigt intressant när välfärden ökar i Afrika och de går från naturbruk till industri, så blir det intressant om i Kina i takt med att de går från industri till tjänstsamhälle ifall de flyttar deras industrier till Afrika.
Jo, så Afrika blir Kinas Asien om man säger så. Som
ja, på det sättet som Asien. Tänk, ja, jag liksom så här, tänk så här istället för så här, du vet, så här klassiska made in China, man bara haha. Men istället så är det så här, istället så blir det så här, ja, made in Malawi. Man bara okej, intressant. Nya standarden.
Det blir också väldigt intressant hur de afrikanska, bara generellt, det var en väldigt stor tangent här, men hur Afrika utvecklas politiskt. Ifall de kommer, många av i alla fall många länder som har just nu idag bra kopplingar till Kina kommer antagligen bli mycket mer influensade av dem. Men det kommer bli intressant att se, för det finns ju definitivt afrikanska länder som har mycket bättre koppling till västvärlden, man ska säga. Mycket engelskpratande finns det. Sydafrika är ju väldigt om man kollar på namnen i Sydafrika, att man kan inte, enligt stereotyperna man har kring Afrika, så låter inte Sydafrikas namnen som finns i Sydafrika på städer och så, liksom Johannesburg, liksom det är liksom, det låter inte afrikanskt, vad man ska säga. Så det blir intressant att se ifall det blir, för det finns ju redan en AU, eller man ska säga African Union, på det samma sätt som det finns ett EU, men den AU är inte alls lika starkt som EU är. Det är ju mest bara liksom en liksom samling av där de pratar om, ja, vi kanske ska minska tjuvfång eller tjuv vad heter det, tjuvjakt. Men det är inte alls på samma nivå som EU. Men det blir coolt att se hur Afrika som egen kontinent utvecklas i och med att det går, som du sa, från vad du sa, lantbruk till industri.
Precis. Och jag menar, alltså historiskt sett så Afrika har haft mycket problem med att de har haft de har inte haft samma självständiga utveckling. Nu har de har legat efter mycket och de har fått mycket, de har ju fått en kraftig exponering när andra människor har kommit med annan teknologi och så vidare, men de har ju oftast blivit utnyttjade för att de har legat under teknologiskt. Så att det blir intressant att se hur de deras självständiga utveckling, ungefär som Asien på 40-talet och framåt.
Jo.
Efter att britterna var färdiga där. Eller var färdiga, kanske lite överdrift, men
jo.
Jag fattar liksom. Jag sitter och kollar på lite statistik här på länders utveckling. Jag har isolerat de afrikanska länderna. Det är ganska rörigt, rörig data, men de flesta, majoriteten, de stiger ganska kraftigt. Från år 2000 så har de flesta länderna rört sig från att vara i basically där Kina, alltså länder har gått från, vi tar till exempel Nigeria. Nigeria är idag var var Indien var ungefär 10 år sedan. De har lite lägre life expectancy, men annars ligger de i inkomst, så ligger de där Indien var för nästan 20 år sedan. Så att det går för mycket framåt, det går extremt fort också. Etiopien har en galen kurva just nu som de började på från och med 2008 egentligen.
Jo. Och så mycket som Kina investerar i Afrika just nu. Så
det kommer ju löna sig otroligt mycket för dem.
Jo, speciellt, jag tror det är mest på östkusten som Kina investerar, som jag förstått det. Och alla de länderna är ju, det finns ju en fara där såklart, eftersom många av länderna på östkusten av Afrika är ju, vad ska man säga, demokratiskt sett inte de bästa. Jag vet inte varför det är just östkusten, men generellt sett så är det östkusten av Afrika som har lite sämre politiska, som jag har förstått det i alla fall, om jag minns från geografin. Och då är det ju lite farligt att Kina, som inte är så himla demokratiskt heller, investerar i de länderna, och att det kan bli väldigt starka kopplingar mellan de länderna. På samma sätt som BRICS, motsvarigheten för NATO, fast man kan säga Ryssland istället. Det är ju Brasilien, Kina, Ryssland, jag tror inte Nordkorea med. Jag glömde. Ja, det är åtminstone de. Ryssland, Kina och Brasilien. Det kan ju bli, de kan ju bli starkare på det sättet ifall de får in många afrikanska länder. Såklart de får det bättre infrastruktursmässigt, och kanske levnadsstandard går upp och så. Men de kan ju, det finns ju stor chans att de afrikanska länderna som har få starka kopplingar med Kina, istället för att bli motiverade av resten av världen att gå mot demokrati, så blir de motiverade ekonomiskt. Och bara genom att ha stark koppling till Kina, så blir de motiverade att ha kvar sin, och kanske bli mer, vad ska man säga, diktaturaktiga av sig.
Nej, men det kommer finnas en politisk influens helt enkelt.
Jo.
Absolut.
Och
ja. Så att se ifall det implementeras i statsskicket på de länder som har den kopplingen. Jag tog fram lite, bara för att få en lite förståelse för människor. Så när jag säger Sierra Leone och Mozambique, vad tänker du för, vad tänker du för liksom för skick, alltså vad tänker du för välfärd i de två länderna?
Jag tänker hyfsat bra.
Jag sa Sierra Leone och Mozambique. När jag tänker, jag tänker typ ett lerhus. Jaha. Alltså jag är ju, man är ju fläckad av grejer, men jag trodde du är,
jag får en väldigt, jag vet inte varför, men jag får för mig att jag har sett, jag åtminstone Sierra Leone, Mozambique är jag osäker på, men jag får för mig att jag har hört hyfsade bra grejer om Sierra Leone, men jag kan ju blanda ihop dem, det finns ju väldigt många länder i Afrika.
Ja, det är sant.
Hur är det där?
Jag försöker hitta bilder. Just de två länderna fanns inte på Dollar Street. Det var otroligt synd. Kan jag hitta något annat land bara för att jämföra ungefär typ
okay,
Kamerun kanske finns här. Kom igen. Ja, Cameroon finns. Mm. All right. Så genomsnitt, jag ska via Dollar Street som en gamer som finns på gapminder.org, startar av Hans Rosling. Yeah. Ni kanske har hört talas om honom. Så Cameroon har fyra, det finns fyra olika samhällsklasser, så de har både folk som tjänar ungefär 130, de har som $137 per månad, det är alltså 1000 kronor hela vägen upp till de rikaste, den rikaste delen som tjänar $1000 i månaden. Mm. Så det är lite intressant att se och vad de deras de som är de absolut rikaste, deras mest liksom värdesatta föremål i hemmet är en basically en trash HP laptop som vi skulle typ fnysa åt hemma. Ni kan gå in på Dollar Street för att se vad jag snackar om. Men varför jag tog upp Cameroon just var för att även om en stor del av dem i Cameroon en stor del av dem som lever i Cameroon idag lever i alltså lerhyddor eller cementhus.
Mm.
Inget avancerat. Och det var vart Kina var på 1973.
Oj.
Välfärden i Kamerun idag är Kina 73. Så bara från 73 till idag så kan om Kamerun följer samma spår så hamnar de där Kina är idag.
Sierra Leones life expectancy ligger på 54 år.
Sierra Leones life expectancy har gått upp de senaste 5 åren som en raket.
Jo. Jag kollar här, sen 2000, sen år 2000 så har det gått upp från 39 år till 54 år.
Mm.
Så det går ju väldigt bra i liksom i hur de växer. Men var ligger Kinas life expectancy på idag?
Den ligger på, idag ligger den på 77,5.
77,5.
Sen ska man ifall ni vill kolla in det själva, så det bästa sättet för er att kolla välfärden enligt vissa, jag typ håller med här, att kolla två, och ni har på UX-axeln vad ni ska välja för världen att titta på. Det standarden brukar man titta på är life expectancy och inkomst. Men om ni kollar på antal bebisar per kvinna och child mortality, alltså hur många som dör innan de är fem per 100 000 födda, tror jag det är. Så det är väldigt bra, för att child mortality kollar hur väl basic sjukvård är med vacciner innan de är, alltså när de är små, och sjukvården för de fungerar, är infrastrukturen hög nog, liksom dör barn för att de typ råkar liksom trilla omkull i ett dike med liksom med lera eller vatten liksom, och så drunknar de. Liksom, så det är väldigt det är en väldigt bra grej. Och sen också babies per woman, kolla också hur väl hur många barn per kvinna, för att ifall du har hög välfärd så behöver du inte många barn, för att du räknar inte med att barnen kommer dö. Och du behöver inte många som jobbar på gården, utan du kan ha få. Och sen också så troligtvis också preventivmedel är någonting som är väl etablerat när du har färre barn. Vilket också är tydligt på högre välfärd. Så att de två aspekterna är väldigt bra att titta på ifall man ska jämföra länders utveckling.
Jo.
Men det var bara en tangent på lite så här globala trender ifall ni är intresserad. Det är kul att läsa in på mer. Men det var lite det jag hade om det. Vad ska vi prata om nu då?
Ja, det,
vi är ganska ordentligt utforska det här Kina-grejen.
Jo.
Jag har en fråga. Bör man lära sig kinesiska?
Jag har tagit på mig som så här quarantine-sak. att försöka lära mig kinesiska faktiskt.
Hej, kul.
Jag har hållit på i kanske en vecka nu.
Hej. Kan du visa upp lite flex? Kan du någonting?
Vårt chao Rasmus. Yay. nej, mm. men jag var försiktig att säga. Jo, jag känner ju att det finns ju stor chans att kinesiska, som du nämnde tidigare, det lärs ut väldigt flitigt. Och Kina har på senare år satsat väldigt mycket på alltså influens, eller så här, påverkan av, eller att ha bättre, man kan säga PR, alltså ha en bättre syn utåt, har Kina satsat rätt så mycket på. Och de lär ju ut kinesiska i många länder på samma sätt som till exempel England, och satsar på att lära ut engelska i många länder runt om i världen. Och på det sättet finns det, jag känner att det kan ju finnas stor chans att de, att Kina gör på samma sätt, att de investerar i och lär ut kinesiska, och att kinesiska blir liksom engelskan av Asien, eller man kan säga. De har ju definitivt störst ekonomisk påverkan i Asien. Kanske inte per person, då ligger säkert Sydkorea eller Japan före. Men de är definitivt störst, om man säger ekonomiskt sett, i Asien. Och populationsmässigt tror jag väl också. Jag vet inte. Kina och Indien tänker väl hyfsat nära varandra.
Populationsmässigt?
Jo.
Ja, det största, det största. Vi kan kolla. Vad sa vi? Att vad Indien har så mycket som 1,37 miljarder. Och Kina har...
1,39.
Jag hittade 1,43 2019.
Okej. Okay. Ah, ja, det var 2018 jag såg. Jo, så okay. Kina ligger strax över. Men...
med ungefär oj 100 miljoner.
Ja. Ah.
Galet.
Helt. Ja, okej, okay. Så de tre största är då Kina. Nej, USA, Kina och Japan. På 2013 och 4 trillion, vilket blir det blir biljoner i svenska. Så 2013 och 4 biljoner i GDP för USA, Kina och Japan. Så jag bara, det kan vara bra på grund av den anledningen att lära sig kinesiska, bara för att du är i EU, så kan de flesta prata engelska hyfsat bra. Så där känner jag att det inte är nödvändigt på det sättet att lära sig engelska. För att prata med åtminstone för jobb inom EU. Men jag känner i och med Kina får större och större inflytande, så känner jag definitivt att kinesiska kommer att vara mer och mer värdefullt att kunna. Och att börja få så ung ålder som möjligt är väl det bästa man kan göra i det fallet, och inte behöva lära sig det när man har massor mer att tänka på än bara skolan.
For sure. Absolut.
Så
jag vill bli alltså polyglott, men det gäller att starta snart. Så plus det är svårt att lära sig nya saker efter att man blir 25, för alla som inte vet redan. Plasticiteten i hjärnan, alltså förmågan att skapa nya kopplingar, minskar avsevärt efter att man blir 25. Det är också därför man har svårt att ändra sina tankegångar, sina belief systems. Jag vet, ni kan säkert tänka att det är inte ofta som gamlingar, äldre, gör många liksom politiska ändringar också i deras ideologier heller. Det är för att de har lite listat ut vad de vill och sen tänker de inte riktigt ändra på det. Och vuxna människor, de ändrar inte på sig om de inte någonting traumatiskt händer oftast. De flesta människor, när man väl har satt sig, de är kvar där, om de inte verkligen måste, på grund av att de har utsatts för någonting som är ett extremt smärtsamt trauma typ. Då kan det börja ändra sig. Så det är
det krävs
en intressant inflikning.
Det krävs definitivt mer för en äldre person att lära sig något. Det vill säga don't learn an old dog någonting, jag glömt vad det är.
Man kan inte lära sig, man kan inte lära en gammal hund sitta. Aj. Eller nya knep eller något sånt där. Men vad heter det? Jag menar, vi är ju 18, fyller 19. Det är ju liksom så här, det är ju bara 6 år kvar. Så jag menar, vi har ju realistiskt sett bara typ, vi kan ju bara lära oss två språk till innan vi fyller 25. Sen kan vi börja fortsätta, men det kommer bli svårare. Men innan vi har liksom bara två i princip språk av praktisk, alltså, eller om man ska säga praktisk tid. Sen kan vi fortsätta efteråt. Men Men
som svensk som redan kan engelska, så skulle jag väl säga de viktigaste språken att lära sig, det är väl, du har ju redan liksom täckt
stor del
av just Europa. En stor del av världen generellt.
Kinesiska känner jag bara där på östkusten. Jag känner spanska för Sydamerika. Det är många länder i Sydamerika som fortfarande inte lär sig mycket engelska. Eller inte länder i sig, men människor som ligger i den fattigare delen som inte lär sig engelska.
Det hade varit coolt att lära sig många olika språk, men ifall praktiskt sett så är det väl ta de språk som har störst chans att vara viktiga i framtiden. Och då kommer ju bland annat kinesiska möjligtvis in. Det beror ju såklart på hur stark
influens de får i framtiden och sånt. Absolut.
Det kan ju antingen bli så att de är väldigt patriotiska av sig. Jag vet inte hur det är i Kina, hur patriotiska folk är. Men man kanske, det blir en liksom grej att man, om man ska behålla det kinesiska språket och så. Och på det sättet så kanske det blir, som jag sa, alltså då, att det blir liksom kinesiska blir liksom Asiens engelska. Eller så blir det så att de är väldigt accepterande mot engelska, vilket de kanske är, jag vet inte. Och på det sättet så kanske det inte blir någonting alls av kinesiska, den kanske försvinner helt. Alltså, det kan ju gå åt båda hållen, men
Jag tror Kinas regering tycker om kinesiska för mycket för att den ska försvinna. Jag tror att de, men vi får se hur det utvecklas, absolut. Och sen då, du vill ju till rymden, skulle du kunna tänka dig ryska? Du får ju nytta av det också i Östeuropa.
Jo, jag vet inte.
Eller arabiska, det är...
Ja.
Där om vi ska snacka så nytta, så spanska, kinesiska och arabiska vore ju... Eller hindi.
Jo.
Och hindi, jag menar, då har en miljard människor där.
Ryska har för lite...
täckning för att det skulle...
Jo, alltså...
Jag känner att det är nyttigt.
Jo, jag känner att...
Jag köper...
För de har ju haft väldigt mycket stort inflytande fram tills nu, typ, inom rymdvärlden och så. Eftersom NASA har varit beroende av dem de senaste 20 åren. Men... det är ju...
Inte nog för att du skulle vilja satsa på det, helt enkelt.
Nej, alltså... Och Soyuz kommer ju antagligen försvinna strax. SpaceX ska skicka upp de första astronauterna om någon månad. Och vid det laget, ifall de klarar med det, då så är i princip Soyuz helt oanvändbart, för det är dyrare. Och den anledningen de skulle vilja ha kvar Soyuz, det är på grund av liksom att ha starkare koppling till Ryssland.
Jag förstår.
Politiska anledningar. Det finns liksom ingen praktisk anledning att fortsätta använda Soyuz. Kanske mer, förutom att den är mer proven, eller vad man ska säga. Alltså att den har ett mycket längre flight record än vad SpaceX har.
Nej, alltså, jag menar, jag kollar på population i Afrika. Det är 1,2 miljarder. Alltså det är mer i Indien än i Afrika. Men det här var dock 2016, så man får ta, de är typ lika många. Men man får tänka att så fort Afrikas länder får högre välfärd och vi får en population boom där, så kommer, jag tror arabiska kommer få ett stort inflytande det också.
Jo.
Det tycker jag, det kan vara häftigt. Fatta att ha liksom så här, du har engelska i väst och du har arabiska i mitten. Nu tänker jag med en europeisk liksom karta också. Och så har du kinesiska i öst, och så är det så här tre liksom stora dominanta liksom.
Shit, det låter som väldigt Orwellian det där. Specifikt 1984.
George Orwell, ja. 1984 liksom. Tre krigande länder. Ja, jag hoppas att det kanske inte spiralar till George Orwells historia.
Nej, vi får hoppas.
Inte riktigt. Och nu sitter jag inte på Animal Farm, utan 1984.
Var det inte så att du uppdelat också? Det var Afrika,
Oceanien.
Oceanien, det var...
Jag minns inte. Det var några stycken. Det var en sjuk historia, den där. Att läsa igenom den.
Jo.
Ni som inte har läst den, man kan ju rekommendera den ändå.
Jag tyckte den blev lite jobbig mot slutet.
Ja, absolut.
Jag tycker i början var den rätt så rolig att läsa. Det var liksom mycket som hände och det var så här intressant att se alla koncepten och så här. Dubbeltänk.
Jo, exakt.
Men sen... när han började läsa den där boken han fick och det där, då blev det bara liksom downhill, för det var liksom tre kapitel där han bara läste en bok och liksom,
jag tror jag blankade ut där. Jag satt och lyssnade på min, jag drog den som ljudbok på 2x speed, och jag tror jag blankade ut där ett bra tag, jag ska vara ärlig. Men säkert, det var lite speciellt. Och jag tror att i boken så läste de också en bok. Jag vet inte, det kändes som en Inception hände där.
Jo, det var ju det, de läste den där boken i bokstavligen tre kapitel. Det var bara såhär kursiv text. Så, ja. Nej, men det var ju definitivt värt att läsa, för det är mycket...
Det är otroligt mycket intressanta psykologiska koncept som utspelar sig i boken, speciellt kring hur människor beter sig. Det är som, alltså, man kan flama som naturare på en hel del av samhällsvetenskapliga grejer och mer litterära liksom sidor, men litteratur är ett sätt att göra sociala experiment som aldrig hade kunnat gå tidigare. Problemet är att du är limited till vad du själv tror kommer ske när du utför det. Eftersom du bygger ju hela storyn på din egna fantasi och din egna förståelse av mänskligt beteende, så att du kan aldrig vara säker på att, men du kan ha fel när du gör din analys och väljer hur storyn ska spela ut sig. Men oavsett så är det sätt att tänka sig och simulera händelser, så att säga. Socialt experiment. Jag menar, Robinson Crusoe är också en annan.
De har ju den boken också, 1984, haft stort inflytande på, alltså, många har läst den. Så det är ju, bara att ha läst den också är ju stor fördel, bara för att man kan ha bättre konversationer. Alltså, ja, det är bara intressant att ha kunnat prata med folk om saker och förstå liksom referenser när folk drar dem.
Absolut.
Och speciellt om man ska ha liksom ett litterärt jobb, så kan det ju liksom impa lite på bara, jag har läst mycket böcker, jag vet inte. Det finns många referenser om George Orwell generellt i popkultur. Så.
Ja, absolut. Jag kollar på Wikipedia-sidan just nu, Cultural Impact. Det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stycken exempel här, inklusive Doctor Who. Avsnittet kallat God Complex, som var det är den sjätte juxet. God Complex, det var ju
jag har sett den, jag har glömt vad den handlade om.
Det var ju det var Alien Time. Det var typ ett alien skepp med rum.
Om inte annat så är det bara en intressant bok att ha läst, och så om ni inte har något att göra, vilket det är just nu kanske man inte har så mycket att göra. Så det om någon bok man vill läsa, så det är tips. Men ja, tror inte vi hade
så mycket mer så.
Nej.
Inte jag heller. Men toppen. Kul att ni har lyssnat allihopa på det här veckans avsnitt. Vi ändå är ganska intressanta diskussioner vi har fått genom lite geopolitik, lite tanke kring Kina och rymdfarten framöver och så vidare. Så det var nice. Så då hörs vi allihopa nästa vecka med ett nytt avsnitt.
Det gör vi.
Hoppas ni har det bra, hoppas ni håller er friska och tränar på lite social distansering. Så hörs vi.
Yes, det gör vi. Och ja, glöm inte. Så, ja, du får svara.
Ja, nej.
Nej, okej, glöm inte. Satsa på framtiden.
Nej, där har ni det. All right, vi hörs allihopa.
Det gör vi.
Bye-bye.